Det finns ju en hel del glutenfria produkter där ute på hyllorna. Men vem är det egentligen som tar fram alla dessa pastasorter, limpor, granolor och knäckebröd?
Ja, det är ju bland annat Daphne som är med oss här idag.
Ja, så roligt. Hon kommer berätta exakt hur en glutenfri produkt går från idé till att man själv kan handla hem den.
Ett riktigt intressant avsnitt med andra ord.
Ja, det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Och jag heter Linus Engqvist Rickert.
Då åker vi. Vi bjuder in Daphne i studion så har vi ju två segment nu för tiden. Det är Linus Nyheter och det är Smillas Nuggets. Jag tycker vi börjar med Linus Nyheter.
Den tråkiga först.
Nej.
Dietistföreläsningar om celiaki och glutenfri kost. Nu lanserar vi på Svenska Celiakiförbundet digitala dietistföreläsningar för våra medlemmar och för alla andra som äter glutenfritt eller har celiaki. Enligt en SIFO-undersökning som vi lät genomföra år 2020 så har majoriteten av vuxna och barn med celiaki träffat dietist högst en gång. Fler har aldrig träffat dietist. Trots att alla celiaki-patienter föreskrivs glutenfri kost av läkare och dessutom dietistkontakt så får vi rapporter om att människor som söker dietistkontakt blir nekade. Den glutenfria kosten är den enda behandlingen för celiaki och för att klara av det på bästa sätt så ska man träffa dietist. Vi på Svenska Celiakiförbundet inför därför nu digitala dietistföreläsningar. Målet är att man ska få en högre kunskap om både sin celiaki och den glutenfria kosten. Tillsammans med den legitimerade dietisten Vasilij Kardjani kommer vi att den 14 mars erbjuda den första av dessa dietistföreläsningar. Håll koll på Svenska Celiakiförbundets sociala medier och hemsida för att veta hur du ansluter och när du ansluter. Men 14 mars klockan 18 börjar det hela.
Intressant.
Ja.
Har ni haft något sånt här förut eller är det första gången?
Vi gjorde faktiskt ett litet test för 1,5 år sedan tror jag att det var. Där vi lät det var en dietiststudent som fick skriva ihop en sån här föreläsning och hålla den. Mm. Och vi hade väl en 20-30 stycken som lyssnade tror jag. Alla tyckte att det var jättebra.
Ja.
Och du märker ju att de flesta med celiaki träffar ju aldrig dietist. Kanske har gjort det vid diagnos i bästa fall, kanske aldrig. Men man får ingen uppföljning och då får vi hoppa in och fixa det här.
Så grymt. Ni tar saken i egna händer.
Ja.
Ska vi rulla över till mina spaningar / glutenfria nuggets?
Jag tycker det.
Jag vet inte vad jag tycker om namnet glutenfria nuggets, men det kommer bestå tills jag hittat på något bättre.
Det är jättebra.
Ja, tack, tack.
Smillas glutenfria nuggets.
Okej, min första nugget.
Ja.
Semmeldagen. Kanske känns lite långt bort för er som lyssnar här och nu idag, men när vi spelar in det här är det lite mer aktuellt och tydligen sträcker sig semmelsången hela vägen till påsk. I alla fall, semmeldagen, den väckte ju väldigt mycket känslor hos folk. Jag själv var väldigt fundersam innan semmeldagen,
mm-hmm.
För jag har börjat ett nytt jobb ganska nyligen och då tänkte jag, kommer det bjudas på semlor och kommer jag få en glutenfri semla?
Oh.
Jag fick en glutenfri semla och blev liksom enormt glad över det här.
Det förstår jag.
Och då så ställer jag frågan på min Instagram. Fick du en glutenfri semla på jobbet / skolan på fettisdagen? Och jag fick in 1300 svar.
Oj.
Det är typ statistiskt säkrat underlag.
Det är nästan. Väldigt mycket människor.
Det är jättemånga.
Ja.
Och jag tycker det var väldigt intressant vad folk svarade.
Vad sa de då?
Ja, men 33%, det vill säga drygt 400 personer, sa ja, jag fick glutenfri semla. Det var flest. Så det var väldigt roligt.
Det var jättebra.
Verkligen. Sen var det 22%, nästan 300 personer som sa nej, men ingen annan fick heller någon semla.
Okej, okay, men det får man väl säga. Ja, verkligen. Det är väl okej.
Och sen var det 19%, typ 250 pers, som sa nej, alla andra fick en semla och jag fick ingen. Det var ändå riktigt deppigt att 250 personer gick in på den här Instagram-storyn och sa nej, alla fick semla, men inte jag.
Det är ju tråkigt, men det är också olagligt.
Är det så?
Alltså när man erbjuder som arbetsgivare, erbjuder någon sorts förmån på något sätt till sina anställda, så måste man behandla dem lika.
Mm.
Då blir det diskriminering.
Mm.
Jag kan säga så här, det är ju kanske inte jättesmart alltid om man är anställd att anmäla sin arbetsgivare för diskriminering, eftersom det kommer att finnas liksom domstolspapper och sånt där, så att nästa arbetsgivare kommer att säga att den här jäveln är jobbig, så det vill inte jag heller ha. Så det brukar inte funka, men däremot kan man ju lyfta upp liksom att men alltså på riktigt, ni måste ta hänsyn till min celiaki.
Ja, men verkligen. För jag ställde sen fråga typ så här, i fritext om man ville svara på, fick man inte, hur kändes det? Typ.
Ja.
Då var det en som skrev, min chef gick ut i snöstormen till Malvas glutenfria bageri och köpte en semla till mig.
10 poäng säger jag.
Ja, verkligen 10 poäng. så var det annan som skrev, fick ingen, blev så sjukt arg, nej ledsen. Alla fick utom jag. De hade till och med fixat en utan mandelmassa till den som var allergisk mot mandel. Men ingen till mig. Jag gick inte ens in i fikarummet när det var dags.
10 minus får jag nästan säga då.
Ja, alltså verkligen.
Fruktansvärt dåligt.
Jag kan verkligen också relatera till det här med att gå in i fikarummet. Vi pratade om det någon annan sak. Ja. Att det var, när det var Lucia-fika mitt jobb så fick jag ingen fika. Det är dubbelt förnedrande. Dels att inte få någon lussekatt, lite tråkigt.
Mm.
Men också förnedrande att stå i fikarummen när alla håller en lussekatt. Och jag själv hade ingenting alls. Liksom.
Det är bisarrt faktiskt.
Sen var det en annan som skrev, jag och min andra celiakikollega föregick arbetsgivaren och gick och köpte 2 glutenfria semlor själva. Vi fick nämligen inga förra året. Sen var det ingen på arbetsplatsen som fick någon semla, så det var bara vi som hade. Tycker jag ändå var härligt.
Det var roligt faktiskt.
Ja, verkligen. Ja, men det var min första spaning om semeldagen. Får se om det här förändras nästa år. Kan vi följa upp och göra samma undersökning igen?
Och har du mer?
Ja, men nästa spaning. Det är en spaning från en lyssnare. Mimmi heter hon. DM-ade, så sa hon så här, hej, jag vill bara säga att jag brukar använda ditt tortillarecept, men jag gör pizzadeg av det. Okay. Om man tillsätter lite bakpulver i tortillareceptet så blir det en superbra pizza. Och det här har jag själv aldrig testat, men jag vet ju att det här tortillareceptet är väldigt mycket enklare än ett pizzadegsrecept.
Mm.
Och jag litar på Mimmi. Om hon säger att det är kanon, så tror jag på det. Så att jag vill alltså tipsa, och Mimmis vägnar, som ändå tipsar nu om mitt recept, att det här kan vara ett jätteenkelt och bra sätt att göra pizzabotten.
Smart.
Och det här tortillareceptet hittar ni då på köket.se. Man kan söka på Smillas tortilla, så kommer det fram.
Perfekt det.
Ja, om någon annan gör det här får ni höra av er. Jag ska själv testa. Borde kanske testat innan podden, men jag hann inte, för det var bara några timmar sedan.
Tips är tips.
Ja, tips är tips. Ja, det var mina spaningar.
Jätteroligt.
Tack, tack. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Ja, men då är det väl dags att välkomna in Daphne i studion.
Det tycker jag. Daphne Perlmutter.
Välkommen in!
Tack så mycket. Kul att få vara här.
Ja, men så roligt att du är här.
Ja, verkligen.
Berätta om ditt jobb. Vad är det du jobbar med egentligen?
Jag jobbar som produktutvecklare på Coop.
Mm-hmm.
Så jag smakar, testar, analyserar och sen går vi från idé till hylla. För att en produkt ska hamna från idé till hylla.
Wow.
Alltså, så coolt. Ditt jobb är ju liksom tongivande för de flesta celiakisters vardag och tallrik liksom.
Ja, kanske jag ska säga. Men det är superkul och superviktigt.
Uh-huh.
Och jag jobbar med massa olika kategorier.
Uh-huh.
Jag jobbar med alla typer av fiskkonserver, grönsakskonserver, mm-hmm. fruktkonserver.
Mm-hmm.
Det är fortfarande många som köper fruktkonserver.
Mm-hmm.
Flingor, kryddor, smaksättare. Och sen en superviktig, och det är ju matöverkänslighet.
Ah, jag fattar. Men har du själv celiaki?
Jag har inte celiaki, men jag har kollegor och vänner som måste äta glutenfritt. Så de är min testpatrull. Och sen är jag faktiskt laktosintolerant. Så jag vet hur det är att bli begränsad. Jag vet hur det är att inte kunna äta allting på restaurang.
Inte få en semla kanske?
Inte få en semla. Jag fick faktiskt en laktosfri semla på jobbet.
Snyggt.
Det var väldigt bra. Så jag vet hur det är. Och det är nog just därför jag tycker att det här jobbet är så kul, för att bara se till att det finns någonting bra för alla.
Men är du liksom kock i botten, eller vad tog dig till den här, det här yrket?
Jag har alltid jobbat med mat, och det är också min största passion. Jag tänker att så här, någon kommer alltid tycka någonting om mat, så man har alltid någonting att prata om. Det är där diskussioner förs, det är så kulturer möts, det är där allting händer kring mat. Så jag har alltid jobbat med mat på något sätt. Men jag skulle säga att det här är det absolut roligaste. För det här är ju verkligen från idé till hylla, och sen faktiskt ser det i butik, och det är hur cool som helst.
Ja, det måste vara häftigt.
Jag förstår det. Har du något exempel på någon produkt som du har varit med och utvecklat som är just glutenfri?
Ja, det har jag.
Någon bra?
Ja, faktiskt någon bra. Vi lanserade för inte alls så länge sedan en glutenfri couscous gjord på 100% råris. Och det är faktiskt kul, för att det finns glutenfri couscous på marknaden, men det finns oftast gjort på majs. Och nu har vi tagit fram en som är gjord 100% på råris, och det är en bra källa till fiber också.
Ja.
Och vi har tog fram den på jobbet, och så vi fick hela köket och hela personalen och testa den här, och det var superkul att se att men till och med de som inte behöver äta glutenfritt vill gärna äta den också. När den här podden kommer ut så kommer ju en helt och stor nyhet in i frysen, och vi lanserar vår första glutenfria margarita. Ja, och det är ju superkul, för att målet är ju att se till att allting som finns på den vanliga hyllan och i frysen ska ju finnas på den glutenfria hyllan också.
Ja, men det där tycker jag är så spännande, för hur är det man bestämmer att den här terminen ska vi ta fram en couscous, eller nu är det margarita som gäller? Vad är det som spelar in till själva beslutet för vilken produkt som tas fram?
Det är jättemycket analys och jobb bakom innan man tar fram en produkt. Och vi testar extremt mycket. Det kan komma idéer och tips. Så om någon lyssnar här och har tips på det här borde ni ta in, då får ni jättegärna höra av er. För vi lyssnar på våra medlemmar, och vi lyssnar på... För det är ni som kommer förmodligen äta det här sen. Så det är ju superviktigt. Men vi gör väldigt mycket kalkyler. Det måste kunna vara en hållbar produkt. Det måste kunna vara en produkt som kunderna gillar, som de köper om, som är bra för miljön, som är bra för en själv, som är hälsosam. Så det är extremt mycket som måste gås igenom. Jag gör ju inte allt det här själv. Nej. Verkligen inte. Och utan de här människorna som jag jobbar med så skulle det här inte funka, såklart. Men det är många boxar som måste checkas innan vi faktiskt lanserar någonting. Och det som är bra också att veta är ju att produktutveckling handlar ju inte bara om att lansera massa nya produkter på hyllan. Det handlar om att optimera produkter. Så ibland så måste man ju rensa hyllan. Man kanske har massa produkter som folk faktiskt inte köper, och så tar det plats åt andra produkter som faktiskt skulle kunna vara bra. Och sen så handlar det om att uppdatera recept. Ett exempel på en produkt är ju... Den är inte på den glutenfria hyllan, men den är glutenfri, och det är hackad gurka. Bostongurka. Bostongurka är ju hos Felix, man får inte säga. Så vi säger hackad gurka. Men där hade vi produktion och råvara i Turkiet. Och jag menar, alla har väl en burk bostongurka i kylen, långt in någonstans. Och så använder man det då och då, eller när man ska ut och grilla och så. Men det är en väldigt svensk smak. Och det är någonting man äter i Sverige. Inte så mycket annars. Och vi hade produktion och råvara från Turkiet. Och kände, nej, det här funkar inte. Så då bestämde vi oss för att göra det i Sverige med svensk råvara. Och då har det blir en win-win för smaken, för miljön, för kunden och för allting. Så produktutveckling är inte bara att lansera massa nytt. Det är verkligen att optimera en produkt. Även i form av förpackning.
Mm.
Jag har superduktiga kollegor som varje dag räknar ut att ja, men om vi skulle ha den här typen av förpackning istället så skulle det här vara mer hållbart. Vi skulle kunna ändra på det här sättet. Så.
Mm.
Det finns massa bra vi kan göra. Så vi är på god väg, men det finns massa mer att göra.
Men för varje liksom då produkt som kommer ut, hur många idéer liksom kastas bort?
Nu såg man inte mina ögon här, men mina ögon blev bara så här, för det, jag har långa listor och jag kan vakna på natten och tänka, åh, det här borde vi ha. Och så pratar man med någon som säger, men vet du vad, jag vill ha en smaksatt rostad lök till exempel. Ja. Bacon smak på rostad lök. Okej, jag tänker på det. Vore bra. Men då måste jag ju gå igenom alla de här kalkylerna och analyser innan jag kan säga, men då gör vi det.
Ja.
Och sen så måste ju, allting tar ju tid. Men så det finns långa listor på vad vi liksom skulle vilja göra. Men att komma ihåg att det är inte bara glutenfritt som tar tid. Oavsett vilken kategori man jobbar med så tar det tid att lansera en produkt.
Hur långt tar det från första idé, från att du vaknar på natten och tänker jag ska göra bacon smakande rostad lök?
Ja, det var faktiskt inte jag.
Men att någon gör det. Till att den står på hyllan och jag kan handla hem den med varukorg.
Du kan räkna mellan 20-40 veckor.
Kunde du säga 20-40 år först? Men det är inte så långt.
Nej, men 40 veckor är egentligen det man brukar säga. Men ibland går det lite snabbare beroende på vad det är för typ och ja. Ungefär så.
Okej, men ta oss då genom hela processen. Från idé till att den står på hyllan. Mm. Vad händer därmed?
Ja, men då har vi en idé på att vi ska lansera någonting. Och då krävs det för det första extremt mycket förarbete och research. Vi gör extremt mycket tester. Mm. Så jag smakar ju extremt mycket mat varje dag, vilket är kul, men ibland 8:30 så måste jag testa marinerade vitlöksklyftor. Det är inte alltid supergott i kaffet, men det är mitt jobb, så då måste jag. Så vi gör jättemycket sensoriska tester. Vi kollar liksom utseende, smak, lukt, konsistens och så gör man helhetsbedömning på det. Och så justerar man recept, man gör små ändringar. Jag jobbar tillsammans med en produktspecialist som har koll på alla regler, näringsvärden, krav, varumärkeskriterier. Så det underlättar ju mitt jobb hur mycket som helst.
Mm.
Vi jobbar supernära så hon säger, ja men det här får vi ha, det här får vi inte ha. Jag vill ju gärna köra på med mina idéer. Men... och sen så jobbar jag tillsammans med sortimentschefer och inköpare också. Mm. Så vi alla har sin spetskompetens och så tar vi det framåt. Men när vi har bestämt oss, okej, den här produkten gillar vi har hittat ett recept som kommer vara bra.
Vem är det som tar fram receptet då?
Det kan vara en underleverantör eller vi. För vi justerar, vi har ju också kriterier på att det får vara max antal socker och så. Så vi måste ju vara supernoga. Så vi ser till att vi följer alla regler som behöver följas.
Jag fattar. Så det är liksom inte du som står och rör i oljeburken? Utan...
Nej, det är inte jag.
Nej, jag fattar. Så du smakar liksom?
Exakt. Och så smakar vi och så säger men den här behöver mer socker, den här behöver mer salt eller den här beter sig inte som den ska i ugnen.
Mm.
För man måste ju testa allt sånt också.
Mm.
Och sen beroende på vad det är vi testar, jag jobbar ju med flingor och där testar vi ju såklart krispigheten i flingan och så testar vi krispigheten i flingan innan mjölk och efter mjölk och hur länge håller den sig krispig. Så, det är ju på nördnivå, men det är skitkul.
Har ni liksom typ formulär då? Att det är så här?
Ja, och så sitter man ju i helt liksom sterila rum.
Aha.
För att inte kunna bli påverkad. Vi har liksom numrerade tester. Så vi vet ju inte vad exakt jag testar.
Nej.
Så det är verkligen... stort arbete bakom.
Men wow, men typ den här couscousen då, säger vi. För den var du med och tog fram, liksom. Var det då så att du kom in i det här sterila rummet och så var det liksom olika couscousvarianter som var glutenfria?
Exakt.
Och den här som var råris, den var bäst? Eller var det, fanns det även majsvarianter där? Eller var det just så här råris?
Vi testar ju såklart med det som finns på marknaden. Vi testar det vi har i sortimentet idag. Och så avgör vi, okej, är det här bra eller inte? Och varför ska vi lansera den här produkten? Mm. Vem kommer köpa den här produkten? Mm. Vem är kunden som köper det här? Och vad köper de annars om den här inte produkten hade funnits? Mm. Så det är ju jättemycket fokus på kunden. Och genom att jobba med glutenfritt. Mm. Det är ju så nischat, så vi vet ju vem kunden är.
Ja.
Och vi vet ju om kunden vill ha det här eller inte. Och ska vi försöka hitta samma textur som på konventionella varor. Mm. Så är det.
Ja, jag fattar.
Så när vi har kommit fram till, okej, den här produkten vill vi ha.
Ja.
Så måste vi bestämma oss för när den ska lanseras.
Mm.
Och jag vet inte om det är så många som vet, men inom dagligvaruhandeln så är det branschstandard att man bara får lansera produkter vid ett visst tidfönster.
Just det.
Och det här är ju för det första för att det ska vara så enhetligt som möjligt för hela branschen.
Mm.
För att alla ska göra samma sak, vilket är bra.
Mm.
Men också, jag skulle vilja säga främst för butikerna. Tänk om jag skulle bara vilja lansera någonting vecka 8 och så vill jag lansera något annat 9 och så en annan kategori vecka 10. Då skulle de behöva bygga om hyllor hela tiden.
Just det.
Det är lite jobbigt.
Ja, det är lite jobbigt.
Men vilka veckor är det handlar om? Liksom, när ska man vara extra uppmärksam på att det kommer nya grejer?
Ja, men just på glutenfritt så är det vecka 11. Så håll utkik.
Oh, det är ju nu.
Ja, det kommer nu. Och vecka 40. Och sen vecka 16 också, för det är uppdelat på torrt och fryst.
Ah, vilken är fryst och vilken är torrt?
Ja, men vecka 11 är fryst.
Ah.
För då kommer pizzan ut.
Just det.
Vi kan säga också att det är margarita pizza, inte drinken.
Nej, exakt. Det är en pizza margarita. Och det som är extra bra med den här är ju att den faktiskt är laktosfri också.
Ah.
Oh.
Så dubbel bra.
Ja.
Mm.
Men okej, ni har den här liksom, ni har testat, ni känner så här, det här blir bra, det här ska vi köra på. Och då är det så här, vilken vecka ska vi lansera det typ? Mm. Eller vilket fönster? Mm. Sen bara lanseras det? Eller vad?
Nej.
Nej?
Sen händer det ju massa och då kommer vi ju till liksom det viktiga.
Ja.
Nu börjar masterdata.
Vad är det?
Ja, men så tänker att vi har ju pass. Där det står födelseort och det står längd och det står namn och så. Så det här ser jag typ som produktens pass.
Mm-hmm.
Bara att det står 300 grejer om den här produkten. Allt ni kan tänka er om produkten står.
Mm-hmm.
Typ vikt.
Det står vikt, det står var råvarorna kommer ifrån, det står storlek på konsumentpacket, det står storlek på och vikt på butikspacket, på pallen, liksom allt man kan tänka sig. Och det tar ju superlång tid, men det är superviktigt att ha det. Annars kan vi inte ha en produkt. Och ni vet, bara EAN-koder, det måste man också ha.
Mm.
Så det är mycket sånt som behöver fixas.
Vad är det för någonting?
EAN-koder. Alltså streckkoder.
Ja, streckkoder. Ah, ja, ja.
Och sen så är det ju superviktigt att prata om förpackning också.
Mm.
Och design.
Mm.
Vad är det här för typ av produkt? Var ska den stå på hyllan?
Men är det samma på alla? Alltså jag tänker en Coop som är... Min närmsta Coop har liksom en ganska liten glutenhylla, men andra Coop har lite större glutenhylla. Då borde det vara olika.
Ja, och det är det ju.
Ja.
Så det är jättemycket att ta i beaktning också.
Ja.
En produkt ska ju funka på den minsta hyllan och även på den största.
Ja.
Och så är det också, har den här typen av produkt en viss färg som man ska tänka på? Vi har ju blått på pasta, på glutenfri pasta.
Mm.
Men förknippar man... vissa produkter med en viss färg? Finns det några uspar man kan ha på förpackningen? Vilken typ av förpackning ska man ha?
Men tar man in då liksom en typ designer som gör själva omslaget, höll jag på att säga, förpackningen? Och är det du som säger vad som är fint och inte? Eller hur funkar det då?
Ja, de kan ju bli trötta på mig ibland för att jag tycker så mycket. Men vi tar inte in en design. Vi har en egen design, in-house design. Mm. Och det är ju superbra. Vi sitter liksom 3 meter ifrån varandra på kontoret, så det är ju, då kan vi ju verkligen diskutera. Men vi brukar skicka in design briefs och så säger vi, det här är produkten vi lanserar, de får ju såklart vara med och smaka också, det här är kunden, det här är de viktiga färgerna, det här är viktigt för den kunden, och alla de där går vi igenom och sen kommer de tillbaka och säger, det här är det. Och sen kan jag tycka till.
Och då,
nej, verkligen inte. De är verkligen superduktiga. Och det är ju så också vi får till en bra produkt när alla tycker till. Mm.
Men vad säger ni då om de som har celiaki? Alltså, det här är kunden. Vad uppskattar en celiakist att se i hyllan typ? Vad blir designbriefen?
Bra fråga. Men då brukar vi säga att det är superviktigt att vi har rätt produkt för den här kunden. Ja. Det är viktigt att vi är rätt i pris.
Ja.
Vi får inte bli för dyra.
Nej.
För det är lite dyrare ibland. Men just med, som jag sa förut, vi vill ju verkligen få konventionella produkter ska finnas på den här glutenfria hyllan och alla ska kunna få äta bra.
Ja.
Oavsett vad man har för typ av besvär.
Vill man att det ska se ut som allergimat, om man säger? För det där tycker jag själv är lite så här oklart. Om man som celiakist, ibland ser man ju så här att det här ser ut som något för någon som är allergisk. Liksom. Det kanske är lite så här tråkigare förpackning, lite mer steril typ. Men det kan också vara lite skönt för att man lätt kan avkoda det med ögonen. Jämfört, alltså att det inte är så här flashy förpackning kanske. Och det där tycker jag är väldigt olika från märke till märke och produkt till produkt. Mm. Men hur resonerar ni kring det?
Det ska ju såklart stå glutenfritt.
Mm.
Det ska ju vara... det måste stå.
Mm.
För det finns ju massa glutenfria produkter på andra hyllor.
De har inget gluten i sig.
Exakt, de har ingen gluten i sig. Men de är ju glutenfria. Men det står ju inte alltid. Men lanserar vi en glutenfri produkt så måste det stå glutenfritt.
Mm.
Och vi försöker jobba mer och mer med lite starka färger. Jag menar, man ska ju bli inspirerad.
Ja.
Det får inte vara för tråkigt.
Nej.
Nej, det ska inte vara tråkigt att celiaki eller allergi.
Nej, men och det är det. Jag är så himla matintresserad och jag är verkligen för att, ja, men som jag nämnde tidigare, jag är ju laktosintolerant och ja, det är inte bara för att man har någon typ av besvär som man inte ska kunna äta vad man vill. Så det är målet att vi ska kunna få fram så bra, innovativa och hållbara och kvalitativa produkter till våra medlemmar.
Mm.
Så det är ju bra. Men sen har vi en färdig produkt.
Mm.
Men hur kommer produkten faktiskt i hyllan? För det är inte för att jag har en färdig produkt som att den bara dyker upp på hyllan.
Nej.
Det är ju tack vare logistik. Och ibland så går man ju runt i butik och så tänker man så här, gud, min favoritprodukt fanns inte idag.
Mm.
Ja, men det är ju inte så konstigt. För att det är så mycket som bara måste klaffa för att en produkt ska finnas på hyllan. Så att det är inte så konstigt ibland att allting inte finns på plats.
Nej. Vad är det som händer då? Varför?
Det kan vara... liksom leveranserna inte kommer i tid för att det är snöstorm. Det kan vara att det var fel i kvalitetssäkringen. Det var fel i ingredienserna och då stoppar man ju såklart. Man kan ju inte lansera någonting om man har sett att det är fel.
Vem upptäcker att det är fel i kvalitet, att det inte håller kvalitet?
Ja, men det är de som kvalitetssäkrar och även på lagret innan det faktiskt kommer ut i butik. Så dubbelkollar man allt. Mer än en gång, om man säger så. Men så, logistik. Superviktigt. Sen så är det mycket marknadsföring och man tar bilder på produkterna och hela den grejen för att man ska kunna sälja online. Och sen så kommer vi ju till det roliga. Då hamnar den ju faktiskt på hyllan.
Mm.
Men då slutar ju inte jobbet. För att nu börjar det, okej, kommer kunderna faktiskt köpa det här?
Mm.
Kommer de gilla den? Kommer de köpa om den?
Mm.
För det är ju viktigt. Resultatet på om de gillade produkterna är om de köper den igen.
Just det. Mm.
Så det går ju från idé till hylla, men så mycket mer efter. Så vi släpper ju inte våra lanseringar.
Mm.
Vi fortsätter ju med dem och man kan se kanske efter ett halvår om det blev en lyckad lansering eller inte.
Hur länge ger man produkten en chans då? Så att efter ett halvår känner man så här, det var inte så många som köpte om den. Det blev inte så bra som vi trodde. Tar man bort den direkt då eller låter man den då?
Man kollar lite, är det någonting man kan ändra? Kan man flytta den på hyllan kanske? Kan man göra något annat? Är det priset det är fel på? Så man analyserar den och sen kanske man ger den en liten omgång till och sen är det inte värt det.
Nej. Wow, då kan man ha jobbat 40 veckor och sen är det så. Nej, det blev inte så bra.
Som tur är så gör man ju sina analyser och sina kalkyler och förhoppningsvis så är de kvar på hyllan.
Mm.
Mm.
Hur ofta släpper ni en ny produkt eller typ reviderar en gammal produkt på just glutenhyllan?
Faktiskt mer och mer.
Ja.
Och jag skulle vilja säga inför varje revidering och inför varje sånt här tidsfönster så gör vi det.
Ja.
Och kollar vad kan vi ta bort ur hyllan? Vad kan vi ersätta den här produkten med? Hur kan vi göra den här bättre?
Men du nämnde det här med priset och det tror jag att många lyssnare är väldigt nyfikna på. Glutenfria produkter är ju dyrare än vanliga, får man ändå säga. Varför är det så egentligen?
Det här är ju en allmän sak. Att ju högre volymer, desto billigare priser.
Mm.
Eller desto billigare inköpspriser. Som vi vet, glutenfria hyllan är inte jättestor. Och därför blir det att man kan inte köpa in hur mycket som helst. Men det som är bra med glutenfritt, där jag jobbar i alla fall, är att vi jobbar ju med Finland, Norge och Danmark i Coop i de länderna. Och tar jag in en produkt så kan ju de välja att ta den också.
Mm.
Så då är det ju mycket enklare, så vi tar ju ansvar för hela Norden genom att ta in produkter och då hjälps vi åt på det sättet och då kan man ju få lägre inköpskostnader.
Men jag tänker på ingredienser och sånt där, för det som jag har hört från många produktutvecklare och från många andra också, det är ju liksom att ingredienserna man använder i glutenfria är oftast liksom importerade långväga ifrån. Det kan vara liksom då sanktangummi som inte odlas i Sverige eller vad det nu kan vara. Och att det är ju också att man köper då ganska små volymer av saker som odlas långt bort, transporteras hit, jämfört då liksom med att bara ha det här svenskt vete.
Exakt. Och så är det ju verkligen. Och målet är ju att göra så som vi gjorde med hackade gurkan.
Mm.
Att ha den från Sverige. Mm. För då kan vi ju verkligen, ja men som jag sa, det blir verkligen win hållbarhetsmässigt. Det blir ju billigare och det blir lokalt, så att säga. Så målet är ju verkligen att försöka ha så låga kostnader som möjligt. Men det blir inte enkelt när det är sådana produkter. Till exempel med rismjöl. Ris kommer ju långt bort ifrån.
Mm.
Så då blir det lite svårare. Men vi försöker så gott som möjligt.
Mm. Är det någon gång som det har gått liksom riktigt fel? Att ni kände så här, det här är en kanonprodukt och sen så bara, är det något som liksom blir riktigt tokigt typ?
Ja, men jag gillar högt tempo och ibland kan det gå snabbt.
Mm.
Ja, men jag kom tillbaka till mina kollegor, som jag nämnde i början så har jag vissa kollegor som har celiaki. Så jag brukar ju alltid säga, men vi måste testa det här, vi måste göra det här och de brukar ju komma till mig också. Så har vi ju pratat om en produkt jättelänge. Och så kom jag tillbaka och sa, vet ni vad, jag har hittat den. Jag har bästa receptet på den. Det här kommer vara så bra. Nu är vi det och då så jag sa det till lite för många personer på kontoret. Att det här är så himla bra. Och så sa jag, men nu bokar vi ett test. Nu kör vi. Och jag hade verkligen, jag var så taggad på den här. Och så satt de andra kollegorna, ja men lycka till på testet, hoppas det blir bra. Och jag bara, ja men det här är on liksom. Men så testade vi och det var ju superdåligt.
Kan du säga vad det var för produkt?
Nej. Det kan jag tyvärr inte. Men just den var ju, det blev ju verkligen inte bra. Och alla kom tillbaka och sa, hur var det? Blir det nu vecka 40? Jag sa, nej. Och alla kom och var superbesvikna.
Ja.
Men så det kan gå fort, men som tur är så har jag ju folk som stoppar mig också.
Det är bra. Men har det någon gång varit någon produkt som har liksom nått hyllan som ni har tänkt så här, den här kommer få superbra genomslag och sen så blir det inte så som ni hade trott?
Ja, det finns ju såklart. Och vi går ju igenom produkter som vi känner så här, ja men det här går inte, det här säljer inte.
Mm.
Det är inte en uppskattad produkt. Och då går vi tillbaka och gör om och gör rätt.
Ja. Har ni med några celiakister någon gång när ni testar just glutenfria produkter?
Absolut. Och då har jag alltid med mina kollegor. De får följa med på testerna. Och sen så har vi faktiskt en hel grupp av personer på kontoret som anmäler sig för de här testerna också. Så det är ju de absolut viktigaste. Jag kan inte göra mitt jobb annars. De måste ju finnas där. För ja 100%.
Vad bra. Man kan tänka sig att det är bra att båda delarna. För du kan ju också kanske säga så här, den smakar lite konstigt. Du kan ju jämföra med riktigt vanligt bröd. Exakt. Eller vanlig pasta eller vad det nu är.
Jag tänkte hoppa tillbaka lite till så här ingredienser och sånt där. Det är ju fler ingredienser i glutenfritt om man tar sig med ett bröd eller vad det kan vara för någonting. Mycket fler ingredienser än i då ett vanlig vetelimpa. Det man vet är att man ska undvika ingredienser. Det ska inte vara massa tillsatser, det ska inte vara massa liksom skit. Utan det ska vara rent och liksom äkta. Hur funkar det liksom med då att det är mycket saker i glutenfritt?
Ja, men som du säger, man vill verkligen undvika alla tillsatser om det går. Men ibland så måste man ha det för att undvika mögel. Man måste ha det för en längre hållbarhet. I konventionella produkter, i ett bröd till exempel, ett konventionellt bröd, så får man ju det här fluffiga som är svårt att få fram i en glutenfri produkt. Så ibland behöver man tyvärr använda tillsatser. Målet igen är att ha så lite som möjligt, eller inga alls, i den mån det går.
Men om ni säger att ni provsmakar någonting och så känner ni så här, det här var den godaste, ni väljer ut den som bäst. Och sen så kanske så här, den hade mer tillsatser eller något annat. Kan det vara så att man så här försöker förfina exakt den då, eller går man tillbaka till den som smakade näst bäst men hade färre tillsatser typ?
Vi gör ju mycket tester och justerar recept. Så om det är en som smakar jättebra men har tillsatser, så går man tillbaka och tänker, är det någonting man kan ta bort?
Mm.
Kommer det påverka hållbarheten? Hur kommer det påverka? Eller så kanske det blir att vi pausar den här produkten nu, för nu får vi inte till exakt det vi vill. Och så får man ta upp det igen när man känner att okej, men nu har jag faktiskt hittat ett bra recept. Och jag har faktiskt ett exempel på en sån produkt som jag känner så här, det här vill jag ju verkligen kunna lansera. Och det är lite egoistiskt, men det är för att jag älskar bagels. Gillar ni det?
Ja, men jag har typ aldrig ätit det, för det finns inte glutenfritt.
Exakt. Och man vill ju få den här fluffiga degen, fluffiga innehållet och glansiga ytan.
Mm.
Och det är så svårt att få fram. Så det är ju på min topplista till att någon gång ska jag försöka lösa det. Så jag hoppas jag kan komma tillbaka hit och säga att jag har hittat perfekta receptet för bagel.
Alltså, wow! Men det var fantastiskt. Så då är det liksom, det finns den här idén, man vill göra en bagel. Men är det då liksom någon i typ ett provkök som står och liksom testar olika bagelrecept? Eller hur går det till rätt konkret att det finns?
Så kan man göra. Eller så vi jobbar ju med leverantörer som gör vårt bröd och så. Och då kan man ju säga, det här är den här produkten vi vill ha. Det ska innehålla så här mycket socker, så här mycket salt, så här mycket av allting. Kan ni hjälpa oss att ta fram det? Så vi jobbar ju mycket med underleverantörer.
Ja, jag fattar. Och då skickar de så här, det här är vårt förslag.
Typ. Exakt.
Och då säger ni, den var inte glansig nog. Vi skulle behöva fluffigare och glansigare.
Precis.
Men var får du din inspiration ifrån?
Jag älskar ju att gå runt i matbutiker utomlands. Det är verkligen det roligaste jag vet. Så där kollar jag jättemycket. Och sen så runt Medelhavet så har de ju kommit väldigt långt. I Italien främst med glutenfritt. Så kollar mycket vad de gör i Italien. Och jag vill faktiskt tipsa om en på Instagram som heter Lamenta Piperitta. Lite konstigt namn, men värt att gå in och kolla. För hon gör massa goda grejer glutenfritt. Och häromdagen hade hon gjort någon så här mini focaccia gjort på potatis och broccoli. Aha. Som såg supergod ut. Så ja, gå in och kolla. Lamenta Piperitta heter hon.
Snyggt, bra tips verkligen.
Italien kommer upp igen där.
Ja, vi nämner Italien väldigt ofta i podden. De är ju verkligen överlägsna. Men okej, får ni åka på så här field trip till Italien då?
Jag har inte fått åka på någon field trip än. Men någon dag kanske jag får åka på någon field trip. Men ibland så besöker vi ju såklart fabriker och leverantörer. Men jag har inte varit i Italien än. Men jag har ett litet tips på vad man kan laga faktiskt.
Ja, jättegärna.
Det här gjorde jag faktiskt när jag hade middag till några kollegor som bara kunde äta glutenfritt. Och då hade jag lite glutenfritt rostat bröd i frysen. Och så tänkte jag, okej, och jag vill ju helst inte äta någon laktos. Och, det var mycket allergier att ta i beaktning. Så då gjorde jag en pasta och så hade jag de här rostade bröden. Och det man gör är att man mixar det tillsammans med persilja och vitlök. Och sen steker man de här smulorna. Och så har man det på broccoli eller på pasta. Och så heter det pangrattato. Så det kan man göra om man har någon liten, som det kallas för fattigmans parmesan.
Ja, snyggt.
Det kan man ha på om man har någon liten rostad brödskiva kvar.
Och då behöver inte brödet vara så fantastiskt heller.
Nej, inte alls.
Det är bara bröd.
Ja, och man har ju alltid någon skiva kvar i frysen.
Ja, gud ja. Särskilt av det glutenfria, för att de är ofta lite mindre skivorna och då kantbitarna är väldigt små. Så jag brukar ofta ha mycket kantbitar över och tänka, det här ska jag göra någonting av någon dag. Nu vet jag vad jag ska göra. Yes. Vad heter det?
Pangrattato.
Pangrattato.
Så ännu mer italiensk tips.
Superbra. Men Daphne, så roligt att du ville komma till Glutenpodden och berätta om allt det här.
Tack, jättekul att få vara här.
Ja, och du sa ju tidigare att om man hade lite idéer så får man jättegärna spela in det till dig. Och då kan man ju då skicka det kanske till dig Linus, så kan du ha kontakt med Daphne.
Det kan man göra. Man kan skicka till glutenpodden@celiaki.se.
Då skickar man till glutenpodden@celiaki.se, så kommer vi skicka vidare allt det till Daphne. Och så får vi se kanske, då kanske om 40 veckor så finns produkten där på hyllan.
Kanske det. Ja, tack för att jag fick komma hit.
Ja, men tusen tack för att du kom. Så roligt.
Jättekul.
Och tack till alla ni som har lyssnat. Glöm inte också att följa podden, alltså prenumerera på den, så att ni kan få lite notis nästa gång vi släpper ett avsnitt.
Bli medlem i förbundet, celiaki.se.
Ja, det var det. Ja. Vi hörs nästa gång om 3 veckor.
Hej då.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.